Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Du Anders, annorlunda.
Va?
Nu kör vi. Det är annorlunda.
Att det kommer snö?
Det är så väldigt vitt ute.
Ja. Fantastiskt. Det är jättefint.
Alltså min dotter har lidit här. Har haft en liten minidepression de senaste veckorna.
Ja.
Men nu sken hon upp igår. Jäklar vad fint det blev.
Ja, jag har ju en 13-årig son som är skittokig. Och han är också jätteglad nu.
Ja.
Äntligen.
Men det gör stor skillnad tycker jag för humöret. Det har varit så mörkt och trist hela december nu.
Mm.
Men du, vi ska väl hälsa välkomna till avsnitt 91 av ronden här.
Mm. Premiär 2018 va?
Ja, precis. God fortsättning kanske man får säga fortfarande.
Ja, jag vet inte
när det här avsnittet kommer ut här snart. Men jag är inte med idag. Men vad har du gjort i jul i år?
Jag har haft en jättefin jul och nyår. Jobbat någon enstaka helg och annars varit ledig. Och åkt skidor utför och på längden.
Man kan ju säga att det var ganska högt tryck här på sjukhusen i Stockholm i alla fall under helgerna.
Mm.
Det var färre vårdplatser än någonsin i mannaminne.
Mm.
Och många sjuka.
Brukar inte alltid vara så att ledigheter, neddragna vårdplatser och influensasäsong, de brukar ofta gå ihop.
Jo, men det är ju cykliskt.
Och så blir det liksom en besvärlig situation varje år.
Jo, och julen brukar ju inträffa en gång om året.
Ja.
Men likt förbannat så känns det som att, och de pratar om i termer av att det är värre nu än det någonsin varit.
Vilken dag under jul och nyår tycker du det brukar vara som mest?
Annan dagen.
Ja.
Jag jobbade juldagen, annan dagen, hela de dygnen.
Ja.
Juldagen var soft. Och julafton sa ju de som jobbade var väldigt lugn.
Det brukar ju vara det.
Ja.
Men det är alltid så här, i slutet på långhelger,
ja,
eller precis efter,
ja, man ser,
då, det är då det som jobbigast.
Man ser ganska tydligt varför. Det är alla äldre som folk tar hem för att fira jul med.
Mm. Mm.
Och ett år har gått sedan man träffade mamma, pappa och svärmor sen sist.
Mm.
Och de har fått ytterligare en stroke, hjärtinfarkt, blivit lite sjukare äldre. Mm. Och så inser man det. Man liksom, framåt juldagen där, julottan, då inser man, oj, det här, vi klarar inte riktigt det här.
Nej.
Vi måste nog, oj vad dåligt, nu måste vi köra in till akuten och få lite påtitt här.
Ja.
Nej, men det är verkligen känslan på annan dagen framförallt.
Mm. Håller med, tycker precis att det är
så. Mellandagarna blev det väldigt mycket sen.
Ja.
Men vi lämnar det där, vårdkatastrofen, det verkar ju så tråkigt att prata om just nu.
Hur är du efter då?
Jag åkte också lite skidor, eller vi skulle åka skidor. Vi åkte upp till Norge, till Trysil, och hade köpt liftkort, prövat hjälmarna, prövat glasögon. Alla stod och liksom prövade utrustningen kvällen innan. Men på natten till då vi skulle börja åka så insjuknade en av mina söner med hög feber.
Mm.
Han fick influensa. Mm. Det var ganska uppenbart efter något dygn. Och det, jag menar influensa, det är många som har haft influensa nu, men alltså han blev väldigt, väldigt sjuk. Mm. Alltså vi blev faktiskt oroliga.
Mm.
Han är 8 år och låg hallucinerade, ropade hjälp och gick ner 2 kilo i vikt på några dagar och sådär.
Hade ni våg i fjällstugan? Nej, eller hur vet
när, när vi kom ner till Dalarna sen efter några dagar. Men han gjorde verkligen det. Och vad då? Okay. Alltså AT ner.
Ja.
Dålig var han. Och vi körde liksom, ja, men vakade lite där. Så att vi fick liftkortet tillbaka och så fick den andra köra skidor.
Ja, jag förstår.
Men det som slog mig då var ju att jag och min sambo låg liksom en decimeter från honom när han låg och flåsade och flämtade där på nätterna. Mm. Och ja, man gav honom Alvedon och Ipren och sådär. Och då, vi var, alla kommer ju bli sjuka.
Mm.
Men ingen i vår familj blev sjuk. Men min svägerska, och tyvärr, och deras familj blev sjuka.
Mm,
så någonstans testade ju jag och min sambo vår vaccination, kändes det som.
Och den fungerade den här gången?
Ja, om det var nu den som fungerade eller om vi hade någon immunitet sedan tidigare, jag vet
inte. För ni är vaccinerade som vårdpersonal?
Ja.
Och varför ska man göra det då, om man är vårdpersonal?
Ja, men nu måste jag bara fråga, hur bra är skyddet?
Nej, men om det inte är en mismatch mellan alltså det influensavirus som cirkulerar och de tre som finns i vaccinet, då är det nog ett ganska bra skydd.
Men vänta nu. För det första finns det två influensa, A och B.
Ja.
Och den ena, den B, är lite mildare så att säga.
Ja, framförallt brukar ju B vara sån som inte varierar med säsongen, utan den finns alltid lite grann i samhället.
Och influensa A varierar?
Ja.
Men är det inte också så att vaccinet är ju uppbyggt kring de första stammarna som då fångas upp?
Ja, precis.
Och det varierar över den första influensasäsongen?
Jo, och vaccinet innehåller traditionellt alltid en influensa B-stam och två influensa A-stammar.
Ja, det är så.
Och det. Om det då är så att den A-stam som sen kommer att cirkulera i befolkningen inte är den som finns i vaccinet, då blir det ju en dålig täckning av vaccinet.
Men är det inte också att liksom, ja, men viruset varierar sig, muterar, förändrar sig under själva säsongen?
Jo, så kanske det också kan vara. Men det tror jag inte är den stora grejen egentligen.
Nej. Men,
men just den här säsongen har vi ju i Sverige haft väldigt mycket influensa B.
Mm.
Medan jag tror i Storbritannien till exempel, där har det varit ganska mycket influensa A.
Okay.
Så att det verkar variera lite grann även i Europa.
Mm.
Men som vårdpersonal är ju motivet, det är ju egentligen inte att arbetsgivaren känner jättestark omsorg om Christian Unge och tycker att du måste verkligen vara i tjänst.
Nej.
Därför bjuder vi dig på vaccin. Utan det är ju därför att det här dygnet eller enstaka dygnet kanske innan du får riktiga influensasymptom och inte kan gå till jobbet.
Ja.
Så är du ju smittsam och har som ett moln av virus runt omkring dig.
Mm.
Och då kan ju du riskera smitta någon sjuk patient.
Men är det, trots att jag inte har några symptom, du menar att jag går runt och bara andas ut viruset?
Mm.
Ingen feber, ingen hosta, ingenting. Bara lite.
Nej, men,
kanske lite småsjuk.
Lite småsjuk.
Små.
Lite sådär, ja, det här är någonting på G.
Subfebril.
Ja. Så men, det är ju motivet.
Men det finns ju de som argumenterar att man inte ska vaccinera sig inom vården för att man får ett annorlunda beteende då om man vaccinerar sig. Det vill säga att man är inte lika då försiktig när man går in och ut till patienter.
Det tror inte jag på.
Nej, men jag hörde det häromdagen. Någon, tror jag faktiskt, infektionsläkare som hävdade det.
Att vadå? Att det skulle vara dumt att vaccinera sig därför att då tror man att man är stålmannen?
Ja, lite så.
Ja, det känns som en hemkokt teori tycker jag.
Ja, men det var en teori i alla fall. Ja. Men vad tycker du inte man ska vaccinera sig?
Jo, jag är väldigt pro-vaccin.
Ja.
Jag tycker man ska tacka ja till allt som man blir erbjuden.
Ja.
I princip.
Ja. Ja, men uppenbarligen, jag tycker det funkar bra.
Mm. Du Christian, nu när vi är inne på luftburna virussjukdomar.
Mm.
Kan vi inte prata lite om mässling också?
Jo, det har hänt ganska mycket de sista veckan.
Ja, det här ska ju inte vara någon infektionsläkarpodd där jag får prata om sjukdomar jag tycker är intressanta.
Men jag älskar infektion.
Men jag vill ändå prata om mässling.
Jag är ju en wannabe. Någon kollega till dig sa sådär, men Christian, han är ju en wannabe-kirurg.
Fast du är ju wannabe trauma. På ganska mycket som du liksom stöter på.
Ja, men
du tänker såhär, det här tycker jag verkar jättekul.
Ja, det verkar skitkul.
Ja.
Men infektion vill jag ju bli.
Ja, okej.
Infektionsläkare. Mm.
Jo, men det
lyckade ju där ett tag.
Ja.
Men sen blev vi två i familjen. Jag tyckte det var lite för mycket av det goda.
Jag förstår.
Ja, men förlåt. Nej, men mässling, ja.
Nej, men det pågår ju ett mässlingsutbrott här i januari i Göteborg, i Göteborgstrakten.
Mm.
Och jag vet inte exakt hur många som är insjukat, men knappt 30 personer skulle jag tro.
Mm.
27, 28, 29 där någonstans.
Mm.
Och mässling är ju en barnsjukdom.
Mm.
Och man insjuknar med feber, man får en ögoninflammation, man får hosta. Och sen så några dagar senare så kommer det här utslaget. Som börjar som små röda liksom prickar. Och sen så nu blir det mer liksom sammanfallande.
Nu pekar du på torson, din torso. På...
Jag pekar liksom på hela kroppen. Ja. För oss som är kliniker och inte egentligen ser så mycket mässling. Jag tror att det påminner mycket om ett läkemedelsexantem.
Ja, precis. Alltså... Men det börjar väl här uppe, alltså centralt på bålen ofta?
Ja, jag säger inte emot det. Jag kan inte de detaljerna.
Och de här Koplik spots då? Är inte det?
Jo, det är...
In på bukalslemhinnan, inne i munnen.
Inne så ser på kindslemhinnan ser man små vita prickar.
Prickar kanske det är. Men, och kommer de tidigt eller sent, vet du det?
De kommer nog tidigt.
Ja, okej. Okay.
Man pratar om att det är liksom saltkornsliknande. Och det här var ju liksom en sjukdom som innan vi fick MPR-vaccinet. Alltså trippelvaccin som innehåller mässling, påssjuka och röd hund. Det kom ju på 1982.
Okej.
Okay. Och innan dess hade man ju liksom en dos vaccin under 1970-talet från 1971. Så att mässling fanns ju i den svenska befolkningen. Under liksom 50-60-tal, lite 70-tal, även lite grann under 1980-talet. Och sen så har det liksom närmast försvunnit då.
Men man fick en vaccination för att man trodde att det räckte, eller?
Ja, för att man trodde att det räckte. Jag kan inte liksom historiska skälet, men det var liksom en... Sen kom ju det här inbakat i liksom trippelvaccinet. Och skälet till att man ger två doser, det ena är ju då att vissa kanske just behöver två doser för att få skyddade antikroppar. Men på många skulle det räcka kanske med en dos bara. Så kan det vara. Och det andra skälet är att man får ett längre immunsvar.
Så att den första sprutan kanske räcker vadå? 5 år eller något sånt där?
Nej, mer.
Mer, ja.
Men om du då har två sprutor, då kanske du får sådana antikroppsnivåer så att det räcker livet ut.
Liksom. For life.
Men ett tredje skäl, det kan ju vara att Om du erbjuder ett vaccin två gånger, då är ju liksom sannolikheten att någon ändå ska få en av doserna mycket, mycket högre. Alltså om du bara har ett vaccinationstillfälle och så missar du det, då har du ju noll skydd. Men om du erbjuds både när du är 18 månader gammal och när du går i ettan eller tvåan, då är det ju väldigt få som liksom... missar.
Och det är så strukturerat i Sverige, man får genom skolan och så.
Så vi har ju jättehög täckning i Sverige. Eller hur?
Men vad är det som har hänt nu då? För nu har ju vi blivit erbjudna i sjukvården här bara senaste veckan att få en spruta. Vi som bara då har fått en spruta.
Ja. Nej, men det är väl en ren liksom, försiktighetsåtgärd.
Men varför har samhället inte gått in tidigare gjort det? Varför just nu? Det är Göteborg ett utbrott nu.
Ja. Och jag tror att det är en eller två vårdpersonal i Göteborg som kanske fått lindrig infektion trots att de varit vaccinerade. Och det svåra är ju på något sätt att om du är vaccinerad och sen träffar du på viruset, då är det så att du kommer ändå få lite virus i kroppen. Men du märker inte av det.
Nej.
Utan det är liksom ditt immunförsvar tar hand om viruset och det görs av med det.
Just det.
Så att du märker inte alls av att du träffar på viruset.
Samma som med influensa. Då kommer du kunna sprida det vidare.
Nej. Glöm det. Okay. Liknande. Men det du gör är att du boostar då ditt immunförsvar. Så att ditt vaccin och ditt skydd blir då ännu bättre. När du träffar på det här viruset. Det vill säga vaccinet gör liksom inte att det är steril. Att du liksom knuffa bort viruset ens innan det har liksom kommit in i dig.
Just det.
Men i en situation då när nu är sjukdom som mässling i princip utrotad. Så att du vaccinerades när du var 18 månader och sen gick ettan och tvåan. Och sen kanske inte du träffar på viruset någon mer. Inte när du är 15, inte när du är 25, inte när du är 35, inte 45. Och sen träffar du på det när du är liksom 59 plötsligt. Hur bra är ditt skydd då? Det är väldigt svårt att säga. Även för en vaccintillverkare och en myndighet. Man liksom, det är antagligen bra, men
Men svåra
avvägningar. För många andra liksom saker vi vaccinerar mot, där liksom träffar vi på smittan lite grann då och då. Så att det blir liksom det naturlig bostring.
Ja. Men ändå, nu har någon bestämt. Nu är några kloka människor satt sig ner och sagt, ja, men nu ska vi liksom uppgradera det här vaccinationsskyddet för väldigt många människor. Det är mycket pengar vi pratar om.
Men det gäller ju framförallt dem. Det gäller ju dig och mig. Alltså vi som är födda på 1970-talet och erbjuds en vaccindos.
Men är inte det ganska många människor?
Jo, fast om vi pratar om vi som jobbar i vården är födda på 70-talet, det är fortfarande inte jättemånga.
Liksom. Nej, kanske inte.
Så att det är ju de som är aktuella. Det är det du tar upp nu.
Ja. Så du ska ta en spruta?
Ja. Först ska jag hitta mitt vaccinationskort.
Det var just det jag tänkte fråga dig. Har du sett ditt vaccinationskort?
Nej, men jag har letat efter det.
Vet du om du hade mässling när du var liten? Har du frågat mamma och pappa?
Ja, det har jag gjort. Inte den här gången, men jag har frågat tidigare. Och jag har för mig att mina föräldrar sagt att jag hade mässlingen.
Du, pausa där en gång bara. En sekund bara. Det är lustigt att du sa, för att memory lane här. Min mamma har, hon är ganska ordningsam, men brukar inte spara på allt sådär. Och då frågade jag henne häromdagen, men mamma, har jag haft mässling? För jag visste verkligen inte det. Och min pappa kan inte fråga, han kommer inte ihåg sånt där. Och då vask hon fram det här gröna, inplastade gamla vaccinationskortet.
Mm.
Det är väldigt, det känns som 1800-tal.
Hälsobesked för Christian Unge. Det ser jättefint ut. Vaccination mot mässling 2 maj 1979 på Trondebergs vårdcentral. Nej, Trondebergs BVC står det.
Men lite kul.
Ja, då har ju det en dos då.
Ja, men lite kul där att se då. Ja, men dels vad jag haft eller vilka vaccinationer. Men sen så har, tror jag, min pappa fyllt i vilka barnsjukdomar jag haft.
Det är väldigt roligt att du haft röda hund 2 gånger.
Vad har jag haft där? Röda hund, kikhosta?
Röda hund, ja, kikhosta har jag haft. Vattkoppor, påssjuka. Scharlakansfeber också. Det är en streptokockinfektion då. Det här vet jag inte vad det står. 0 liter.
Men det ser ut som att mina föräldrar har haft lite jobbigt där vartannat år ungefär. Det har kommit liksom en vartannat år. Men mässling fattas där.
Men Christian, vad är det där för sjukdom? Vad står det?
Otiter.
Ja, otiter. 0 liter läste jag. 3 stycken, stackare.
Du, en annan liten detalj kring det där. Ser du där signeringen, vem som har skrivit ut och vaccinerat mig?
Dr. Wickbom?
Nej, ja, men det är flera vaccinationer av samma läkare. P. Herin.
Ja, just det.
Pontus Herin. Nej, vad säger jag? Peter Herin. Det är min mosters man som är barnläkare. Mm-hmm. Apropå någonting jag tycker vi ska ta upp sen kring det här artikeln som jag har skrivit om att titta i sin egen journal och att hjälpa anhöriga med vård.
Det kommer vi återkomma till.
Vi kan återkomma till det. Men uppenbarligen så var det inte så stort problem för min morbror att hjälpa mig.
Nej. Men du, åt till mässlingen då. Det här att, är mässling farligt eller inte? Det är en intressant fråga. Och jag tror att det, i rika länder som Sverige, där brukar man säga att kanske 1 på 1000 eller 1 på 5000, den storleksordningen, riskerar att avlida vid mässling. Så det är ju liksom inte en negligerbar dödlighet. Liksom.
Det man dör av då är ofta lunginflammation och hjärnvarianten.
Ja, precis. Man får komplikationer, lunginflammationer, hjärninflammation. Det vanligaste tror jag kanske är öroninflammation egentligen, men det är inte farligt så egentligen.
Men får man inte en stafylokockinfektion, en bakteriepålagring i sin influensa eller något sånt där?
Nu är du inne på influensa igen, Christian.
Nej, förlåt. I sin mässlingsvirusinfektion så att säga, är du med?
Det kan man säkert få, en superinfektion.
Nej, men superinfektion, det är det jag tänker på.
Men däremot är det ju liksom globalt är det ju låginkomstländer, undernärda spädbarn.
Ja. Yeah.
Och så får de mässling. Det är ju liksom, det är där folk avlider.
Just det. Mycket, mycket skörare
patienter.
Men äldre då? Multisjuka, hjärtsjuka i Sverige?
Jo, Kanske det. Men det vet man inte så mycket om egentligen. Därför att när mässling var en sjukdom som fanns i samhället. Mm. Då hade ju liksom alla fått det innan 20-årsåldern. Liksom.
Mm, mm, mm.
Så det gick ju inte omkring så många väldigt gamla som plötsligt fick mässling.
Nej. Men vad, det är någonting i din fråga där. Du tänker att den inte är så väldigt farlig.
Nej, men jag tror man ska komma ihåg ändå att den är farligast i låginkomstländer.
Mm.
Där liksom man har ett dåligt nutritionsstatus och man är spädbarn.
Mm.
Det är liksom, tittar man på stora siffror i världen och dödlighet i mässling, det är ju de som framförallt avlider.
Mm. Men du sitter inte och säger att vi borde slopa mässlingvaccinet här i Sverige?
Herregud. Nej, herregud. Naturligtvis inte.
Därför vi har chansen att vaccinera och ha en jättebra täckning, och det är ändå inte en negligerbar mortalitet, dödlighet. Nej, som du sa.
Inte ens i Sverige. Liksom.
Nej.
Och sen det här med vaccinen, vi ska komma in lite på det, det är ju ganska intressant.
Mm.
Alltså mässling är ju liksom ett levande vaccin.
Ja.
Alltså viruset är försvagat men lever. Liksom.
Till skillnad från vad?
Nej, men till skillnad från inaktiverade vacciner där man, många vacciner är ju ändå så, eller kanske alla till och med, att man börjar med att odla upp virus eller bakterier.
Mm.
Men sen har man ihjäl dem med något kemiskt ämne. Man häller på någon kemikalie och så dör de.
Mm.
Men det är tillräckligt för att immunförsvaret ska reagera mot liksom, ett antigen eller liksom, en komponent där på den döda bakterien eller viruset.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Eller använder man till några toxiner i vissa sammanhang?
Jo, absolut. Det kan vara del av en bakterie, till exempel ett toxin som du är inne på.
Men gift från viruset.
Ja. Mm. Det kan ju också vara rena liksom, sockermolekyler man ger vaccin på, eller rena proteiner.
Ja, men precis. Antingen
alltså framrenade komponenter.
Mm, mm.
Men det är lite mer moderna vacciner som ser ut så.
Ja, men det här är ett levande.
De gamla vaccinerna är ju mer antingen levande vaccin eller inaktiverade vacciner. Men det är då hela liksom delar av.
Mm, mm, mm.
Eller hela liksom virus eller bakterier.
Men vad gör det för skillnad då?
Nej, det gör nog inte så stor skillnad. Annat än just för om du är immunsupprimerad.
Jag tänkte ju säga det. Min farsa stamcellstransplanterades ju.
Ja.
Och då blev ju han omvaccinerad. Det var som att han var bebis på nytt.
Ja, men det är ju en liten annan grej. För då har ju inte han kvar några minnesceller.
Exakt.
För då har man tagit bort.
Mm. Men jag kommer inte ihåg om han kunde få alla vacciner. Nej, eller om det var några han inte kunde få.
Ja.
Just de blev. Nu blir jag osäker. Jag måste fråga honom faktiskt. Mm.
Ja. Men
vad det där med levande, var det intressant eller vad tänkte du?
Nej, men jag vet att många funderar på vacciner, hur de fungerar. Ja. Och man känner igen där att det finns levande vacciner och döda vacciner.
Men reagerar man starkare med feber och så på de som är levande än avdödade?
Det kan jag tänka mig att man gör.
Det är någon,
utan att kunna det.
Är det någonting som ringer en klocka i bakhuvudet, eller hur? Man får alltid information, du kan känna feber efter 2 dagar eller 5 dagar. Så här. Mm.
Jo, precis. Ja, det vet vi inte riktigt.
Nej.
Men det fina med mässlingen, det är ju att det är en sjukdom som går att utrota. Jag tror att vi pratat om det någon gång tidigare i podcasten.
Mm.
Det här att infektionssjukdomar som man kan liksom få bort från jordens yta, det behöver vara sådana sjukdomar som bara finns hos människa.
Mm.
Det får inte ha liksom en djurvärld, för då går det nästan inte.
Nej.
Och sån är mässling. Det finns bara, det finns liksom inga hundar eller möss eller någonting som kan få mässling. Utan det är bara människa. Det behöver vara en sjukdom som är enkel att identifiera.
Mm.
Alltså att man lätt kan hitta nya fall.
Just det.
Och sån är mässling.
Mm.
Så att man får ett utslag, så kan man säga, ja, men du verkar mässling.
Mm.
Och då kan man isolera den personen så att den inte sprider vidare.
Mm. Mm.
Och sen det tredje kriteriet är att det behöver finnas ett vaccin. Så att man liksom kan vaccinera bort det.
Mm.
Om allt det där finns, då går det ju teoretiskt i alla fall. Och med massor med pengar och kampanjer och vårt arbete att vaccinera bort den sjukdom så att den helt försvinner.
Men tror vi att det kommer gå att eradikera, få bort mässling helt från jordens yta?
Ja, bra fråga. Alltså, vi har ju lyckats nästan med polio i varje fall.
Mm.
Och hur är det med smittkoppor?
Smittkoppor är borta.
Mamma, lita på mig. Pappa, lita på mig. Jag vet vad jag gör.
Det är borta.
1980 någonstans, 81. Det var ju ganska coolt faktiskt med smittkoppor. Smittkoppor, variola heter det, va?
Mm.
Mm. För det var ju en riktig dödare på, alltså, vi snackar flera tusen år tillbaka har det funnits, men alltså 1700-talet, då var det ju miljontals människor som strök med i Europa till exempel. Men det lyckades man ju vaccinera bort med enorma kampanjer på 70- och sen 80-talet. Jag vet att Sovjetunionen hade någon sån här drive där de liksom tog vaccinerade på 70-talet och hade som mål då 80% av befolkningen. Så kom de upp i någonstans kring 80%. Så, men det räckte inte. För liksom, sen fick det fäste och spreds igen.
Mm.
Och då körde man en ny kampanj.
Mm.
Och då var det, jag menar, en enorm värld, global satsning. Som gjorde att man kunde faktiskt eradikera. Det finns bara kvar nu i två labb. Jag tror att det är liksom ett i Moskva och ett i Washington eller sånt där.
Men det där kommer jag ihåg sen man var liten.
Vad? Smittkoppor?
Ja, att det fanns på två labb.
Om du går runt och tittar på vuxna, om du går liksom på vuxna, jag känner mig alltid som ett barn. Nej, men på vår föräldrageneration, då har de ju litet R på en axeln ofta, en koppa.
Ja.
För det var det sättet man såg att själva vaccinet tog.
Mm.
Man skapade en liten, man inokulerade, tror jag det heter, alltså en liten mängd virus där, väldigt liten.
Mm.
Och då efter några dagar så såg man att det blev som en liten varböld.
Mm.
Då visste man att vaccinet hade liksom börjat ta.
Mm.
Det var ju den koppa man ville framkalla.
Mm.
Men just det, var en annan cool grej. Vet du varför det heter vaccin?
Nej, men det har ju någonting med ko att göra.
Vacka.
Ja.
Vacka, ko på latin är det väl.
Ja.
Därför att man använder ju ko, alltså det finns ju kokoppor, eller hur?
Mm.
Som är lite mildare vänt, som människor kan få kokoppor. Ja. Och till exempel i England, på engelska landsbygden, på 1700-talet, då var det så här, alltså kvinnor som mjölkade korna, de hade så vacker hy. Vet varför? De hade liksom inte haft smittkoppor. Det var ingen som hade haft smittkoppor.
Nej, just det.
Därför de hade fått kokoppor.
Mm. Och då skyddade det mot smittkoppor.
Då skyddade det mot smittkoppor.
Mm.
Och så använde man då kokoppor, alltså vätska från kossor som hade kokoppor.
Mm.
Och sen så Jennings, hette han så? Den första, i slutet av 1700-talet.
Jennings.
Som tog lite kokoppa och la på huden. Och så la man två snitt, liksom, ristade lite på huden. Och då blev det som en koppa, fast då av kokoppor.
Mm.
Och då, var det några, det var, då tyckte man så här, 1-3% av människorna strök med.
Jaha.
Men man
alltså fick de en lokal infektion och dog i någon
man tyckte det var värt det.
De fick inte disseminerad kokoppa-infektion.
Nej, men vänta nu, blanda ihop. För kokoppsgrejen stämmer.
Ja.
Men sen när de började använda smittkoppor, man använde lite då vätska från smittkoppan och gjorde samma sak.
Jaha.
Då strök några procent mer. Men man resonerade helt öppet att man tyckte det var värt det. därför att själva smittkopps, alltså det funkade ändå som, alltså vaccinationen var ändå värd.
Mm-hmm.
Det var ju som farlig sjukdom,
mm,
så man ville begränsa den.
Mm.
Men det var ju, ja, men apropå, det går att eradikera.
Men smittkoppsvaccinet, vad var det då? Innehöll det?
Nej, men till en början innehöll det ju ren smittkoppa, alltså väldigt liten mängd av riktig smittkoppa.
Okej.
Okay. Mm. Men sen har man väl bara, liksom, inte vet jag,
förfinat
det och begränsat, och jag vet inte hur.
Mm.
Du, två korrektioner. Jenner hette han ju.
Ja.
Inte Jennings. Vem fan var Jennings? och du, så här, det var ju, ursprungligen använde man riktiga smittkoppor. Alltså när vi pratar 1700-tal så. Men tidigt, länge sedan. Och då strök människor med. Sen började man använda kokoppor. Så då var det inte lika, då blev inte folk lika sjuka. Och det moderna smittkoppsvaccinet är skapat ur kokoppor.
Mm.
Som har förfinat. Mm. Du, en annan rolig grej. Det var lite känt tydligen i jag har snackat med två människor i 80-årsåldern om smittkoppor senaste tiden.
Mm.
För att det var 63 var det tydligen ett ganska sent utbrott i Stockholm. Alltså det var ändå så få utbrott i Europa, så att 63 var ett ganska sent utbrott som man hörde talas om.
Mm.
Och då var det tydligen någon svensk sjökapten som hade flygit hem och stannat två dagar på vägen och kanske blivit smittad på planet, tror man.
Mm.
I alla fall. Och nu kan jag blanda ihop två historier, men vi gör det till en. Det vill säga, den här patienten, det låg en patient då på Roslagstulls sjukhus.
Mm.
Mm. Och då fanns det en väldigt känd infektionsläkare, en gammal kollega till dig som heter Julius Ström.
Justus.
Nej, Justus Ström.
Mm.
Justus Ström. Och han hade skrivit någon lärobok och var väldigt känd i branschen. Och han hade ett spännande fall av vattkoppor, tyckte han. Och den här patienten låg där på inne och hade små vattkoppor blåser då. Så han kallade in alla läkarstudenterna och labbpersonal och sa, kolla, det här är lite atypisk vattkoppa.
Mm.
Det är bara att det visade sig att det var smittkoppor.
Mm.
Men det var väl så få fall, så man hade liksom inte koll på det där.
Nej.
Och de här då läkarstudenterna, de fick då isoleras.
Mm.
Någonstans i Sörmland kördes de till en gård. Och Pripps bryggerier, av någon jäkla anledning, de körde liksom pilsner till de här och mat och så. Så att de satt där i x antal veckor, eftersom inkubationstiden är några veckor, 3 veckor kanske. Och ja, men isolerade och drack pilsner från Pripps. ja, hade du hört om historien?
Ja, jag hade inte hört det om Pripps, måste jag säga. Men det låter ju lite bättre om det stämmer.
Ja.
Men det finns en jättefin dokumentärfilm också om det här.
Jaha, okej. Okay.
Hur nu man kan få tag på den. Men det är en svartvit dokumentär som just beskriver sista kända fallet av smittkoppor i Sverige.
Och det var där, 63?
Och, ja, och okay. Det var den här sjömannen som du säger.
Ja, okej.
Okay. Och sen minns jag inte om det blev något sekundärfall kring den patienten.
Men det var ju 4 människor som dog.
Mm.
Det var det faktiskt. I samband med det utbrottet.
All right. Ja, då måste det ha varit flera fall då.
Mm. Jo, men det var det, absolut.
Jag tänkte bara...
Justus Ström.
Ja, en jättekänd lärobok.
Ja, okay.
Han skrev ju liksom den stora läroboken i infektionssjukdomar.
Ja, atypisk vattkoppa.
Ja. Men om jag bara ska avrunda det här segmentet om mässling och vaccination och sånt där. Det här är hur många mässlingsfall vi har i Sverige.
Ja.
Det är lite intressant. Nu säger vi att det är ett utbrott i Göteborg med knappt 30 insjuknade.
Mm.
Och alla de är ju naturligtvis provtagna.
Mm.
Och man har hittat virus antingen med molekylärbiologisk diagnostik, PCR, som man gör idag. Det kan man göra på flera kroppsvätskor.
Mm.
Sekret från svalget eller från urin eller sådär, va?
Hur snabbt får man svar?
Det beror ju bara på hur snabbt labbet svarar.
Ja, alltså det går på en dag, samma dag.
Eller så kan man ju ta antikroppsnivåer i blod och kolla om man har en akut stegring av IgM, som det heter.
Mm.
Men, och då är ju liksom saken biff.
Mm.
Ja, det här är ett mässlingsfall.
Mm.
Men det är naturligtvis så att tidigare i Sverige, när mässling var mer vanligt, 70-talet, 80-talet, då var ju de flesta fall kliniska.
Mm.
Det kom in någon sjuk unge på vårdcentralen.
Mm.
Och sen sa läkaren, ja men det här, det är rastkopper. Eller vad säger jag, mässling?
Ja.
Vattkopper sa jag inte.
Eller? Nej, säger Justus.
Nej, det går inte. Nej, men det här är mässling.
Ja.
Mm. Och idag är det så att det, jag menar, det är klart det kommer finnas enstaka fall av mässling, och sen så går man till vårdcentralen, och sen så är det någon vårdcentralläkare som är bra på mässling. Man kanske är utbildad utomlands eller har jobbat utomlands,
verkligen.
Och större vanare, och säger att du verkar ha mässling.
Mm.
Och det kan ju vara någon som har fått utomlands ifrån och kommit hem och blivit sjuk. Sådär.
Och inte provta, menar du?
Nej, och inte provta.
Nej.
Och då ska man då egentligen rapportera det här fallet till smittskyddsenheten som en klinisk anmälan. Jag har hittat ett mässlingfall, det här anmäler jag.
Mm.
Men det görs ju inte alltid.
Nej.
Man kanske inte känner till det, eller man glömmer bort det eller sådär.
Men man ställer diagnosen mässling i journalen?
Ja.
Mm.
Så att,
har man kollat det, hur många sådana mässlingsdiagnoser som ställs?
Nej, det tror jag inte.
Nej. Kontra hur många som faktiskt är labbverifierade.
Nej. Men det är lätt att tro att vi upptäcker allt som finns.
Mm.
Och facit är hur många labbanmälningar som gjorts.
Mm.
Men jag tror att det är klart det måste finnas enstaka fall av kliniska liksom, mässlingsfall som, som faktiskt diagnostiseras men sen inte rapporteras vidare. Liksom.
Absolut.
Och årligen, men regelbundet har vi i varje fall utbrott i Sverige. Mm. Nu är 30 fall ganska många, men fall som 1, 2, 3, 4, 5 och sådär liksom förekommer hela tiden.
Ja.
Så att det finns fortfarande, men...
Jo, men vice versa, att vi, det är så få fall och det är så få av oss som kommer se mässling här. Så det är svårt, om man inte har liksom top of the mind så kommer man inte hitta dem.
Nej, men det är ju den andra grejen.
Mm.
Alltså, det är klart det kommer vara människor med feber och prickar som går till doktorn. Och så säger man, jag vet inte vad det är, du har någon virusinfektion.
Ja.
Bland dem kan ju vara någon enstaka mässling också. Ja.
Som går hem och läker ut.
Mm.
Mm.
Och som har fått antagligen då utomlands ifrån. Eller någon som, för att det finns ju hela tiden lite i Europa.
Mm. Just det.
Ja, det är intressant.
Yes. Men du hörde Justus, det var allt vi hade på vaccinationer.
Ja, tack för att ni lyssnat.
Ja, tack, och följ upp på sociala medier, Instagram, Facebook, Twitter. Skicka in alla era roliga, härliga tips om ämnen, för det brukar vi kolla och ta upp här en del. Det är alltid välkommet, i alla fall. Och så kör vi nu. Vi har för avsikt att lägga ut ett avsnitt per vecka nu, från nu.
Oj!
Ska vi inte säga det? Jag bara prövar det här. Nu det här, kör vi.
Det här, okej, vi får se hur det går.
Jag är ju på att de inte lyckas.
Nej.
Nu kör vi ett avsnitt i veckan här, under våren. Bra, ha det bra, Anders.
Hej.
Hej.